Ja, vad konstigt att stå här uppe igen. Det känns som det skulle vara länge sedan. Vi har varit hela sommaren inne i festsalen och haft det så där familjärt och trevligt. Och nu är vi tillbaka i hösten och den vanliga ordningen. Och nu sitter ni bekvämt i era stolar, där förstår jag, hoppas jag. Och är beredda att lyssna på Herrens ord. Faktiskt. Jag kommer att säga en del saker också, men jag tror också att Herren kommer att tala. För han talar genom sitt ord. Så att ha ett öppet och förväntansfullt sinne, så tror jag att den helige ande vill tala till dig också idag. Som Stanley var lite inne på här redan tidigare, så har vi två serier som börjar idag. En serie börjar idag och en serie börjar nästa söndag. Och de hänger lite ihop, och det är grundläggande undervisning om vad Bibeln lär och vad det kristna livet handlar om. Så jag hoppas att du är med på de här gudstjänsterna faktiskt nu framöver, för det är en hel serie som hänger ihop, och det är alltid bra att få hela paketet. Så därför så ska jag börja med steg ett, och jag har gett den här serien kallar jag navigera rätt, därför att jag nu nyligen har varit på havet, och därför så är det här så aktuellt tema. Men det är också på något vis väldigt stark bild på hur vårt liv ibland ofta är lite så här, att vi söker oss fram och försöker hitta den rätta vägen, och så får vi be Gud om hjälp att navigera rätt. Den här bilden som ni ser lite dunkelt kanske där, men det är i alla fall en väldigt fin bild på ett spegelblankt hav i Finska viken. Det är en bild från Lerviksudden på östra sidan av Pörtö. Och Mimmi och jag var där den 22 augusti, och det var en helt fantastisk dag. Det var spegelblankt, det var varmt och soligt, och det åkte båtar förbi där utanför. Och en sån här varm, solig, lugn dag, då är det ganska trevligt att vara på sjön. Och det är ganska lätt att navigera, det är ljust och det är ingen vind och vågor som stör. Det enda som man eventuellt ska akta sig för då, det är grunden, att man inte kör på grund. För de är där fortfarande under ytan. Man ser dem inte, alla grunden i alla fall. Och kör du på fel ställe så smäller det till. Har du en buss där så är det inte så farligt, men har du en glasfiber, plastbåt, så kan det vara betydligt värre. Nå, du ska inte köra på grund, det är inte det som nu är undervisningens ämne här idag, utan det är tvärtom. Hur undvika grunden? Och jag har en liten personlig story att dela med mig här, som Seppo också är inblandad i. Och det var så här, förra sommaren nämligen så åkte jag in i Kassiviken i Kalkstrand, där i Träskby. Kassiviken, hur många har varit i Kassiviken någon gång? Eller i närheten Lövhyddan, de flesta har nästan varit där. Bra. Och det är ju en fin vik. Inget märkligt med det. Sen har den en mynning som man kommer ut på fjärden där utanför. Och jag skulle åka dit och hälsa på Seppo som bor i viken. Och jag hade ett svagt minne från min barndom att det var något speciellt med den här mynningen till Kassiviken. Men det var någonting kanske med stenar någonstans där. Men det såg ju fint ut. Så jag tänkte, men jag gör som jag brukar, jag kör mitt i. Och Seppo han bara skrattar. Ni ska just få höra varför. Jag kör in där och jag kör väldigt sakta. För jag hade lite känd på mig att det här är inte riktigt som, det är inte bara att köra på. Så jag kör riktigt sådär putt på tomgång där. Och så efter en stund så säger jag, där är ju en stor sten just under ytan. Men jag missade den och jag kom igenom stenbarriären och grunderna som finns där mitt i sundet. Så att jag klarar mig. Sen när jag kom till Seppo så berättade han att de som bor här i viken, de kör ju alltid där riktigt tätt in till den östra stranden för att undvika alla stenar som finns under ytan. Eller hur? Seppo kan intyga att så här är det. Och det är väldigt bra att ha karta och kompass eller någon slags sjökort, eller hur? Ibland så hjälper de inte till. Jag hade ju naturligtvis en navigeringsapp på min telefon, men den hjälpte nog inte i det här fallet, inte alls. Det var mycket bra att få helt enkelt kunskap ifrån ortsborna som visste var grunden fanns och kunde säga att nu ska du köra där längs östra kanten 5 meter från stranden, så går det riktigt bra. Och så här är det ju i livet också, att vi lätt hamnar på grund om inte vi vet var farleden går. Och kristen undervisning handlar om livets resa att hitta rätt och inte köra på grund. Eller att om man går vilse eller kör vilse och hamnar på grund, så går det att komma tillbaks till farleden. Den här serien som jag ska sätta igång här om en liten stund, eller som jag har satt igång precis nu, har tre delar. Den här första kommer att handla om det allra första som händer i en människas liv när den får höra evangeliet. Då får man frågan, vill du tro på det här? Och vill du omvända dig från din egen väg och börja följa Jesus? Så den första delen av vår serie är tro och omvändelse. Den andra kommer att vara dopet och församlingen. Och det tredje blir anden och uppdraget. Nu har ni halva hösten fullbokad här med fin serie, tror jag. Eller en viktig serie, därför att jag har också till min förvåning upptäckt att ibland så har vi tappat bort de mest grundläggande sanningarna från evangeliet. Och då är min tanke så här, som jag har gått och grunnat på, att det finns ganska många människor i Finland och i Sibbo som tror det här, tänker så här, att jag tror ju på Gud, jag tror på Bibeln, Jesus budskap där, och han är min frälsare och jag vill till himlen. Och det var många som trodde på Jesus egentligen. Men det var inte alla som följde honom. Det var de som ville så gärna göra det som var rätt. Och som ville ha Guds välsignelse i sitt liv. Vem vill inte det? Ni minns kanske den här rike mannen som kom till Jesus och sa, jag har följt alla buden. Vad mer kan du begära av mig? Vad mer ska jag göra för att bli rättfärdig? Och jag menar, Jesus hade inga problem med att han hade gjort allt sitt bästa för att följa alla buden. Det var bra. Det står att Jesus fick kärlek till den här unga mannen. Men han visste också att den här mannen hade någonting som han värderade allra högst. Och så konfronterar han den unge mannen med just det här, som inte mannen kanske hade tänkt på att vara någonting han borde omvända sig från. Kommer ni ihåg vad Jesus sa till den unge mannen? Jo, det gör ni. Han sa, ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och kom sen och följ mig. Och så står det att mannen gick bedrövad bort. Därför det, just där, blev hans fråga om omvändelse för svår för honom. Sen kan vi ju tro att han ändå sen senare tänkte till och började fundera. Och kanske han ändå blev en Jesu lärjunge. Det vet vi inte, det står inte i Bibeln. Men det står i den här stunden var han inte beredd att omvända sig från sin rikedoms liksom, avguderi. För det, för honom var det det viktigaste. Och egentligen så kanske det var lite så här att han tänkte att om jag är riktigt snäll och riktigt lydig och riktigt följer budena, så då kommer Gud att välsigna mig med ännu mera rikedom. Det finns en viss logik kanske i det där, men det är nog inte Guds rikes logik, eller hur? Jesus han sa, omvänd er för himmelriket är nära. Omvänd er och tro evangelium, sa han. Och han berättade också i Lukas 5:30-32. Så kom han in i en situation där fariseerna, de skriftlärare, de här andliga ledarna i landet funderade, vad håller han på med? Ska han vara en andlig lärare? Och så äter han och dricker han tillsammans med publikaner och syndare. Och Jesus han svarade dem då, det är inte de här friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Jesus han kom för att kalla syndare till omvändelse. Det var hans uppdrag. Och jag tänker så här. Är det kanske så här att vi i Finland behöver konfronteras med Jesu kallelse till omvändelse lite till mans? Också vi som tror. För det här var väldigt viktigt för Jesus, det här med omvändelse. Själva verket så sa han att jag ska dö och jag ska uppstå och sen ska det predikas omvändelse i hela världen. I Lukas 24:46-47 så berättar Jesus för sina lärjungar så här. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Här är liksom hela Guds plan i en enda vers. Eller hur? Jesus skulle komma, han skulle lida och dö och så skulle han uppstå. Och sen skulle det sättas igång ett stort projekt att det här ska predikas. Omvändelse och syndernas förlåtelse i Jesu namn för alla folk. Och ända hit i Norden till detta folk i finska skogarna har detta budskap predikas genom århundradena. Och det fortsätter vi att sprida. Det är därför vi är här, för att predika det som Gud har gett oss att predika. Och vad säger han att det ska predikas? Jo, det ska predikas omvändelse och syndernas förlåtelse. De här hänger ihop. Det finns liksom ingen syndernas förlåtelse utan omvändelse. Och vad betyder omvändelse egentligen? Det är ett gammaldags ord. Jag skulle fråga min dotter vad det betyder, men jag ska inte utsätta henne för den frågan. Offentligt i alla fall, utan fundera på det här. Vad tänker du när du hör ordet omvändelse? Och då finns det naturligtvis så här, man kan gå till grekiska grundtexten och så betyder det här ordet någonting där. Och det betyder då, har jag fått lära mig, att det betyder tänka annorlunda efteråt. Man är med om någonting, man hör någonting och så börjar man tänka annorlunda. Och ni vet, när man börjar tänka annorlunda, då börjar man tala annorlunda. När man börjar tänka annorlunda så börjar man handla annorlunda. Det är ibland så att vi börjar gå andra vägen. Vi tänker att om vi får ändra beteende hos folk så blir det förändring i hjärta. Men Jesus, han vet, vi måste först bli förändrade inne i oss. Vår sinne måste förändras. Sen kan allt det andra också följa på det. Omvändelse. Petrus, han fortsatte precis på det här uppdraget. Han blev ju tillfångatagen här efter pingstdagen och det hade hänt allt möjligt. Och så blev han tillfångatagen av myndigheterna då i landet och sa att ni får inte hålla på med det här. Och så berättar han för dem samma sak som Jesus hade sagt, tar han en gång till. Våra fäders Gud, Apostlagärningarna 5, 30 och 32. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till det här. Vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Vad säger Petrus här? Gud har handlat i Jesus på ett sådant sätt att han kan ge omvändelse och syndernas förlåtelse. Är det inte en ganska intressant beskrivning att Gud ger omvändelse åt människor? Vi tar det här mycket klassiska stället också från Apostlagärningarna 2, 38 versen där. Och det handlar ju om då att Petrus har predikat, som han nog aldrig har predikat före. Kanske inte efter heller, jag vet inte. Men i alla fall, han hade predikat för folket om vad som hade hänt, att Jesus hade uppstått. Och de var vittnen till hans uppståndelse och att nu ska alla människor tro på Jesus och följa honom. Och så frågar de, vad ska vi göra? När de hade också förstått att ja, men det blev nog fel det där när Jesus blev korsfäst och dödad. Det var nog inte rätt. Och de upptäckte att hjälp, vi har missat någonting här. De började tänka annorlunda, eller hur? Och så frågar, vad ska vi göra när vi nu förstår det här? Och då säger Petrus, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Och då ska ni få den helige ande som gåva. Det fantastiska löften som är förknippade med att omvända sig. Och varför pratar jag så mycket om omvändelse och inte om att tro på Jesus? Jo, det är för att tron leder till omvändelse. Om inte tron leder till omvändelse så är det ju inte någon tro. Det är för att Jesus säger omvänd er. Så tror du på Jesus på riktigt så är du kallad till omvändelse. För första gången eller för 101:a gången. För jag tror nämligen att vi får lov att omvända oss nästan dagligen från våra egna sniduga tankar och försöka se och förstå vad är hans goda och bra tankar för oss. Och vi hela tiden försöka rätta oss in efter vad han tänker. Vi ska läsa ett lite längre avsnitt om samma sak. Från ett nytt bibelställe som heter APA. Det blev lite fel när jag skrev. Det ska vara APG, alltså apostlagärningarna. Så sök inte efter det där, utan sök apostlagärningarna 10:34-39. Och då är det igen ett tal. Det här är Petrus igen som talar till Cornelius och hans gäng, hedningarna. Och det här var ett speciellt tal. Därför ska vi läsa det som det står beskrivet här. Därför att medan han talar så börjar Gud verka genom den helige ande. Och jag tycker det är spännande att läsa en text som då när det hände så föll den helige ande. Så håll i dig, nu läser vi. Då börjar Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Vi är vittnen till allt han gjorde, både på den judiska landsbygden och Jerusalem. Vi fortsätter, 39-43. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för allt folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. För de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot den helige ande. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu namn. Och ni vet, det här var då alltså i en helt annan stad. Sen åkte han tillbaka till Jerusalem och så berättade han för apostlarna och de här i församlingen i Jerusalem vad som hade hänt. Och först blev de lite, hade de ju hört rykten om att han hade ätit med de där hedningarna och det var inte riktigt bra. Det var precis samma effekt hos församlingsfolket som det var hos fariseerna, de skriftlärarna, när Jesus drack med publikaner och syndare. Eller hur? Nu hade Petrus ätit med hedningar. Eller hur? Men så berättar han vad som hade hänt. Och så resonerar han här i slutet då av den här förklaringen. Att om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi hade kommit till tro på Herren Jesus Kristus. Vem var då jag att jag skulle kunna hindra Gud? När de hörde det här lugnade de sig och prisade Gud och sa. Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Så har alltså Gud skänkt den omvändelse till hedningarna som ger liv. Jag älskar det här uttrycket. Tänk dig att när människorna lyssnar, de söker Gud och de hör på predikan. Så då skänker Gud dem en omvändelse. Inte bara som så att säga en liten sinnes så här, rörelse. Utan en omvändelse som ger liv. Är det någon som säger ett amen på det? Ja, tack. Ja, men jag tycker det här är fantastiskt. Paulus han var en som också blev kallad att föra ut evangeliet till hedningarna. Och så blev han också tillfångatagen. Och så ska han också berätta vad han håller på med för kung Agrippa. Apostlagärningarna 26:19-20. Där säger Paulus så här. Därför kung Agrippa blev jag inte olydig mot den himmelska synen. Utan jag har predikat först i Damaskus och Jerusalem och hela Judeen. Och sen ute bland hedningarna att de ska ångra sig och omvända sig till Gud. Och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Han hade också precis samma uppdrag som Jesus gav åt de 12, åt Petrus. Predika omvändelse till Gud. Och det hade Paulus gjort. Fråga. Behöver en syndare omvända sig? Nå, det är väl ganska uppenbart att Bibeln undervisar att en syndare som inte tror på Gud, som gör vad han vill eller hon vill och som lever liksom borta från Gud, han behöver vända om till Gud naturligtvis. Då behöver en troende som en gång har gjort den där omvändelsen, behöver han göra en omvändelse till? Jag vet inte hur mycket han ska vända sig. Hur kommer han framåt då? Nej, nu ska jag inte leka med orden här. Utan grejen är det här, att jag faktiskt tror, och jag tycker jag har bevis i Bibeln också om att vi som tror på Jesus, som följer Jesus, vi behöver ständigt föras till en punkt där vi blir ställda inför en omvändelse. Och en av mina bästa, eller älsklingsställen som på något vis understryker det här, det är ju när Jesus berättar för sina lärjungar att han ska lida och dö. Och Petrus protesterar, för det var inte alls enligt med hans föreställning om det här. Och sen så det där han, sa Jesus att ni kommer alla att överge mig. Och ni vet ju hur Petrus reagerar, han säger, ja, om alla andra överger dig så kommer inte jag att göra det. Och då säger Jesus så här åt honom i Lukas 22, 31 och 32. Simon, Simon, se, Satan har begärt att sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Och det här talar till mig på något sätt, det här, att det här är vad vi får vänta oss som troende. Stunder när vi blir prövade. Stunder när vi får också lära känna oss själva på ett nytt sätt. Petrus, han fick ju sedan upptäcka, och han kom i väldig kris, eller hur? När han följde efter Jesus in på den här gården, då när Jesus hade blivit tillfångatagen, och han blev tillfrågad, är du också en av de här lärjungarna? Och nej, 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 nej. Och så, ni vet, han förnekade Jesus 3 gånger. Och han blev helt förkrossad, han gick ut och grät efter den här pinsamma misslyckandet som han hade gått igenom. Han hade lovat högt, runt som det heter, och hållit tunt. Det vill säga, han var inte så stark som han trodde. Särskilt innan han blev ensam, tillfrågad av en flicka om han trodde på Jesus, om han följde Jesus. Så blev han nej. Och jag kan känna igen mig i den här upplevelsen. Men Jesus visste att det här skulle hända. Och själva verket tror jag att det var nödvändigt för Petrus att få lite realitetsterapi om sig själv. Och också om vad Jesus egentligen var där för. För Petrus hade ju en helt annan föreställning om vad Jesus hade kommit för. Jesus var ju Messias som skulle upprätta riket och driva ut romarna. Och ni vet, han skulle bli den jordiska kungen. Det trodde man ända till efter uppståndelsen, väntar man på den. Den visionen skulle bli verklighet. Men det var inte därför Jesus kom först i alla fall. Först kom han för att predika omvändelse och syndernas förlåtelse. Och han redan berättade för Petrus att det här kommer att bli en sådan kris i ditt liv att du kommer att behöva omvända dig från din felaktiga tanke om mig och din felaktiga tanke om dig själv och lära dig någonting jag ska visa dig. Det här kommer att vara en omvändelseprocess för dig. Och ni vet, sedan Jesus tog hand om Petrus på ett alldeles speciellt sätt. Det står faktiskt om att de berättar för varandra i de här tumultartade dagarna efter att Jesus hade uppstått. Att först visar han sig för kvinnorna, och sen visar han sig för Petrus, och sen för Emmausvandrarna, och sen kom han till dem i salen och så här. Och Jesus tog riktigt så speciellt hand om Petrus förstås. För att liksom befästa hans omvändelse och ge honom en ny kallelse. För jag tror att efter omvändelsen så får vi en ny kallelse. Eller den här ursprungliga kallelsen blir klarare och tydligare för oss. Så att jag tror att många av oss känner oss igen oss i det här. Vi har fått möta tillfällen och stunder när vi har fått inse någonting som har krävt en omvändelse, en sinnesändring, att tänka efter annorlunda efteråt. Och Jesus, han är bra på det där. Okej, nu har ni varit så tålmodiga och så snälla och suttit så glatt och tysta. Så här, nu ska ni få lite annat program här emellan. Vi ska bjuda upp Mimmi här, hon ska sjunga en sång innan vi går in i avslutningen.
glömt dig, att han inte bryr sig om dig, men han är nära dig. Räck ut din hand och se.
Tack Mimmi. En av hennes Mimmis egna sånger som hon har skrivit på 80-talet någon gång. Fantastiskt roligt. Passar väldigt bra in här också. Jesus ber för oss och han vill att vi ska hitta vägen. Eller hur? Avslutningsvis här några bibelställen från Uppenbarelseboken. Där är det, som ni vet kanske, ni som har läst Bibeln och läst Uppenbarelseboken, där i början finns det ett par kapitel där Jesus hälsar till församlingarna i mindre Asien. Sju församlingar nämns. Sju församlingar får en speciell hälsning från Jesus. Och det är ganska mycket innehåll i det där. Men det är ganska intressant att åtminstone i fyra eller fem av de här församlingarnas brev så står det: omvänd dig. Titta på det första. Jesus han skickar en hälsning till församlingen i Efesus, Uppenbarelseboken 2, 4-5. Och då säger han så här. Han har först räknat upp en del bra saker han ser i församlingens liv, i människorna. Men så säger han: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Det här är ett budskap som kommer till oss alla, tror jag, som tror på Jesus. Hur är det? Vem eller vad är vår första, största kärlek? Och jag tror inte att det är så väldigt unikt att ha en egen historia där man vet att Det har funnits tider i mitt liv där jag har varit väldigt fokuserad. Jag har känt Jesu närvaro. Han har betytt allt för mig. Mitt liv har rättat in sig efter vad jag uppfattar att han har talat till mig. Och så finns det tider i mitt liv där jag har sökt min egen väg, försökt fixa det själv och fundera ut det själv och gjort vad jag har velat. Och så har jag kommit i kris och fått omvända mig. Och jag tror att även fast man inte så att säga går långt bort ifrån Gud, så kan det ändå hända att det kommer in saker som distraherar, som tar upp tid och kraft och fokus från Jesus och det han vill i mitt liv. Det här kan vara en hälsning till någon. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig. En annan församling fick den här hälsningen. Jesus säger till Sardes, församlingen i Sardes, Uppenbarelseboken 3:3. Det var sådana som började, de hade nog hört evangeliet, de hade fått undervisning, men sen började komma in allt möjligt annat som började leda deras tankar och prioriteringar och val in på andra spår. Men han påminner, kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det. Tappa inte, utan omvänd dig och återvänd till det som du har tagit emot och hört. Församlingen i Pergamus, Uppenbarelseboken 2:14-16, fick den här hälsningen. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att de åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Så har du och du sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Omvänd dig därför. Församlingen i Laodikea, Uppenbarelseboken 3:15-17. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Det var ju inte något roligt som Laodikea fick höra, eller hur? Med samma församling i följande verser läser vi ett löfte av Jesus. Till den här församlingen som var ljum, som han tyckte att om du fortsätter på det här sättet så måste jag spy ut dig ur min mun. Det låter ganska dramatiskt, eller hur? Det var något vämjeligt för honom, den här lite åt alla håll, lite inte riktigt som liksom var klar i sin tanke eller i sitt liv. Han säger så här. Det här är fortfarande Jesus som säger till Laodikea. Så jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingen. Så det spelar egentligen inte någon roll var vi är, var du är och var jag är just nu idag. Om du är ett läge där du känner att jag behöver omvända mig, då säger Jesus, ja, jag är här och väntar på dig. Om du öppnar dörren för mig så ska jag gå in till dig och hålla måltid, ha gemenskap, vara tillsammans med dig, eller hur? Och i den här gemenskapen, där finns den där friheten, den där glädjen, den där friden, den där segern som vi längtar efter och som vi tänker vi ska försöka hålla kvar i. Men det enda som hjälper är att Jesus kommer in och håller måltid med oss. Den som har öron må höra vad Herren säger, vad anden säger till församlingen. Jag tror att anden talar genom ordet, eller hur? I ditt hjärta. Och nu är det upp till dig att svara på Jesu kallelse till omvändelse. Och på något sätt den här känslan av att som Jesus tog hand om Petrus i hans liksom kris, men också i hans omvändelse, så fanns Jesus genast där för att ge honom ny chans, en ny början, ett nytt uppdrag. Så församlingen i Laodikeia som var ljummen och gjorde kompromisser och hade svårt att hitta vägen, så säger han: om du öppnar din dörr, jag står här och väntar att du ska öppna dörren, släpp in mig. Och därför tänker vi avsluta med en bön där du får vända dig till Jesus och i ditt hjärta eller med din mun säga vad som just nu känns mest angeläget när det gäller den här sidan. Är det någonting du behöver säga förlåt för? Är det någonting du behöver omvända dig, sluta med, ändra på? Och jag tror den helige ande vidtalar liksom dig på just de områden där du behöver bli vidtalad idag. Och Jesus säger: jag är här, jag är här. Omvändelse till syndernas förlåtelse. Behöver du syndernas förlåtelse, så öppna dörren för Jesus. Vänd dig till Jesus. Och vi slutar ögonen. Och jag vill bara ge ett kort tillfälle här för dig som vill ha förbön för den här processen i ditt liv. Räck då upp din hand så jag kan se den, så tar jag med dig i bönen. Vi gärna be för dig som Gud välsignar dig. Tack Jesus Kristus att du står för dörren. Du står nära oss. Att vi får öppna vår dörr, vår hjärtas dörr, vårt sinnes dörr och välkomna dig in. Jag tackar dig Herre för att du kallar oss till omvändelse varje dag Herre. Att vi får vända oss till dig och vi får söka dig och höra från dig Herre. Tack för att ditt ord talar till oss och ger oss liv Herre. Tack för att du också skänker den omvändelse som ger liv till oss. Och jag ber att ingen här idag ska vända ryggen till dig, utan att vi alla ska få vända oss till dig Jesus. Jag ber Herre att de saker som är så viktiga för oss, de här dyrbarheterna som vi trodde var livets viktigaste grej Herre, att du ska visa Herre med din nåd och din barmhärtighet och din frid och din mildhet Herre, hur de verkligen ser ut i dina ögon, hur livet, vårt liv ser ut i dina ögon. Och Herre, finns där någonting Herre som vi behöver omvända oss från, släppa taget om, någonting som vi behöver vända oss bort ifrån för att vända oss till dig Herre, ge oss modet och kraften och viljan att göra det beslutet. Tack för att vi får Herre gå med dig. Jag vill signa alla som räckte upp händerna Herre. Tack för att de får Herre med sin hand Herre också sträcka sig mot dig. De får sträcka sig mot dig och säga: Herre, ta min hand och led mig så jag kommer rätt, så jag inte går vilse. Att jag inte kör på grund Herre. Hjälp mig Herre att ständigt rätta till min kurs Herre efter dig. I Jesu namn.